I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hallå, hallå. Välkomna till ett avsnitt av Elbilsveckan och inte vilket avsnitt som helst. Det är avsnitt 52. Vet du vad det betyder, Peter? Det betyder att vi har hållit på i exakt ett år här nu med podden. Hur känns det?
Det känns bra, bortsett då från att det här är egentligen avsnitt 5, egentligen plus, för att det här är alltså andra gången vi spelar in det här avsnittet.
Ja, det är 52,5 eller vad man ska säga det. Vi har ju spelat in ett avsnitt en gång redan, men sen så var det ju någon här som inte hade sin laddare i sin laptop, vilket gjorde att laptopen dog och inspelningen försvann.
Alltså, det ska ju inte kunna hända när vi kör via vårt system här, Zencaster, men det gjorde det. Och det som var extra ironiskt var ju också att det här avsnittet handlade ju om, precis som detta avsnittet, vikten av att alltid ladda sin bil då. Och det gäller ju även sin dator under inspelning, kan vi konstatera.
Det finns en rolig ironi här, och precis som Peter nämnde så ska vi prata lite mer om det här att ladda sin bil, och då kanske framförallt på vintern har ju varit väldigt aktuellt här senaste tiden. Och det är någonting som vi ska prata om, men vi ska prata om lite annat också. Jag ska klaga lite på BMW för att jag är sur på dem, men Kia EV9 har lite problem med 12-voltsbatteriet. Mobility Sweden håller inte med oss om 50% elbilsförsäljning under 2024. Audi har släppt en nyhet med Q8. Är det den bilen som... Det är väl den enda bilen de egentligen har att komma med. Vi ska prata mer om det, som sagt. Och sen så har Renault Megane E-Tech fått en prissänkning, så det heter duga. De har sänkt priset 80,000 kronor på den bilen, och den blev helt plötsligt väldigt konkurrenskraftig om du väljer rätt modell. Och jag ska ärligt säga att jag har varit här på förmiddagen nu hos Hedin och tagit fram ett affärsförslag, för att jag blev mer sugen på en Renault Megane än på EX30. Och sen så har jag kört Seeker 001 i verkligheten på svenska vägar, och det är med blandad förtjusning, om man säger så. Men som sagt, det och mycket mer. BMW vill jag prata om. För jag åker ju en BMW i4 nu. Där har ju BMW varit väldigt noga med att berätta och väldigt stolta över sin prenumerationsmodell för olika system och tjänster. I det här fallet den adaptiva farthållaren. Det har vi nämnt i podden tidigare. Men då ska det ju funka också. Min i4 som jag åker, den har knapparna för adaptiv farthållare, men när jag trycker på dem så får jag upp ett meddelande som säger att den här funktionen kan beställas eller köpas. Så får jag gå in i butiken för BMW här. Och tror du att de ligger där då? Nej, det gör de inte. Jag har inte möjlighet att köpa den funktionen. Så då har jag varit i BMW här i Uppsala, och det visar sig att tydligen har BMW något globalt problem, påstår de, som gör att man inte kan köpa de här funktionerna just nu. Och den enda lösningen är att vänta och kolla lite senare om det finns. Och så har det varit i snart 2 veckor nu. Fruktansvärt frustrerande. Skulle du vilja ha en bil utan adaptiv farthållare, Peter?
Det går ju inte. Jag har ju kört Teslan här nu och haft mycket åsikt om detta. Och just då inte kunnat använda farthållaren på grund av Windows-torkarna gått igång. Nu är det löst. Men det här är ju väldigt intressant, för att om det här hade varit en utmanare, till exempel en kinesisk utmanare eller fisker, de har ju inte fått ut sin relativa farthållare ännu, men då hade vi ju skrattat åt och tyckt att det här var det dummaste vi varit med om.
Ja.
Jag är inte helt säker på att det är BMW, om det liksom på något sätt gör det här lättare. Det är på något sätt så här, det är BMW, den funkar ju riktigt, riktigt bra. Jag hade lite meddelande från Haris Javic, som har varit med här i podden några gånger.
Elmacken.
Ja, just det, just det. Och han har ju just nu en i4 BMW då.
Mm.
Ja, han är så nöjd. Han brickar laddkurvan och bara helt amazed liksom hur magisk bilen är på alla sätt och vis. Och, så och han fick ju med det då i sin hyra. Så han fick ju, han hade ju lyxen att ha farthållare.
Ja, det till och har det bra.
Vilken bil. Och så på något sätt så är det så här. Nej, det är ovärdigt BMW att ha det här bekymret. Sådana saker kan inte fela. Men sen samtidigt så, bortsett från Mercedes, så känns det som att tyska biltillverkarna och de bakomliggande IT-systemen för styr och sånt här kan ju ständigt en fråga för diskussion och lite huvudvärk.
Ja, det kan man ju minst sagt påstå. Det är ju väldigt blandat nu, för BMW i4 är en fantastisk bil på så många sätt. Men jag sitter ju bara och stör mig på att jag inte kan använda den adaptiva farthållaren. Och då blir det ju bara ett irritationsmoment och så bara, ja men shit, kan jag inte få en annan pressbil här snart, för jag orkar inte med den här bilen.
Ungdomen har ju glömt bort hur vi gasar liksom.
Vad är en gas för något? Nu förstår jag ingenting.
Nej, precis. Gas, det är så här, är det någonting som man har i fossilbilar kanske? Gas. Nej, men ja, i och med att jag inte liksom använder gasen lång tid, utan bara vid manuella bedömningar och in i stan och sådär naturligtvis, så får man ju kramp i tassen liksom, av att hålla på och sitta där. Och framförallt så är det ju svårt att hela tiden förhålla sig till hastighetsgränsen liksom.
Ja, men det blir det, och alltså, jag kör ju väldigt mycket motorväg, och då kommer man ju fatt bilar och man kör om lastbilar och det är allt möjligt. Alltså, jag inser liksom inte hur mycket jag saknar adaptiv farthållare förrän nu när jag sitter i en bil lutande.
Nej, och hur mycket man använder igen då, i och med att jag har en bil där man tidigare behövde aktivera den hela tiden innan jag hacksade systemet via sexy buttons. Och sen inser man hur många gånger man aktiverar den, eller skulle behövt aktivera den liksom. Förhåller sig till den adaptiva farthållaren, och med det ofta då också styrassistenten, som vi väljer att kalla Teslas autopilot eller Volvos Pilot Assist. Det är viktigt att definiera upp det här nu, för vi ska prata lite om det här i senare avsnittet när du har varit ute och blivit virtuellt utpressad på andra filen och sånt där av en sån styrassistent.
Precis, precis.
Eller det var ju inte styrassistenten, utan det var ju någonting annat. Så att värt att definiera upp det. Men den här grejen som håller oss mitten i filen i alla fall, den och farthållaren är vi helt beroende av, och det är helt absurt. Får du betala fullpris för den här då, fast den liksom inte funkar?
Ja, det får jag göra, för alltså, jag har ju inte hyrt bilen med de här funktionerna, utan jag var ju helt hundra på att, ja men vadå, jag går ju bara in och, alltså bilen är sprillans ny, och då brukar man ju få en så här testperiod på 3 månader, så jag tänkte ju bara att, ja men jag aktiverar den och så lever livets glada dagar.
Mm.
Så hyrfirman i sig, de har ju inte sagt att de hyr ut med adaptiv farthållare.
Fast alltså, bil utan adaptiv farthållare, vad är det här? Jag minns jag var i Spanien, eller runt Barcelona-området där, Katalonien för, vad kan det ha varit, 10 år sedan, och jag fick en Volvo V40 sprojsas ny. Det var ju så mycket skador på den, så det var inte ens någon mening att fota den, för det var ju skador överallt på den, och den var helt ny. I vilket fall som helst, så den hade limiter, hade den.
Ja.
Den hade ingen farthållare.
Härligt.
Nej. Så det liksom kunde man väl acceptera, men en BMW i4 tekniskt prestanda under att du inte liksom kan aktivera din farthållare på den, det är ju helt absurt.
Men jag har i alla fall inga problem med 12-voltsbatteriet i den. Och det får man vara glad för. Men det har jag hört att det finns andra som har.
Många är det som har rapporterat om att Kia EV9, denna årets bil, årets familjebil i vårt fall, årets bil hos tidningen Elbilen, våra vänner som är med här i podden ibland. Och det är alltså inte huvudbatteriet som har laddats ut. Det gör det ju inte. Utan det är 12-voltsbatteriet som har dränerats ofta. Och jag känner lite så här, den här eGMP-plattformen, den har ju sina käpphästar alltså. Den är ju fin på många sätt och vis. Sådär, med sig 800-voltsystem, spännande. Och Kia gör trevliga bilar som är sådär precis rätt. De är inte för premium, alltså kostar för mycket. Och de är inte liksom för... De är de är ju liksom IKEA. Skitbra.
Det var ett bra ord.
Men fasen vad de har issues alltså. Dels har vi det här med Tesla-grejen. Att de inte kan ladda på Teslas nyare laddare. Även om det verkar som att det funkar bättre på V4. Alltså de största, det senaste då. Men inte de här som är nästan överallt då. Och kommer de igång så går de upp då i liksom strax under 50 kilowatt istället. Men man vet inte om det startar. Så, där. Så det är ju det ena. Så. Sen det andra är då att det rapporteras om Kia Evenio som 12-årsbatteri banalur. Ja, det är också väldigt svårt att veta varför. Det är väldigt svårt att felsöka. Hade det varit så här att för det, du kan till och med om du köper en Kia-bil, det är säkert gammalt. Så kan du få så här instruktioner från bilhandlaren här sett. Att koppla inte upp några tredjepartsappar. Det är deras fel. Allt är Tibbes fel. Den sitter och pingar bilen och väcker upp den. Tänk också, och det är samma roll med den här Kia EV Connect. Eller Kia Connect eller vad den heter, den här appen. Där du kan liksom koppla upp bilen och se vad som händer och så. Och så säger man liksom, ja, men det är för jävligt. Varför har de inte byggt ett system där högvoltsbatteriet då laddar upp 12-voltsbatteriet? Nej, det behöver bli lite så som Tesla, för Tesla är bäst. För grejen är att det gör ju det. Det är, så här, det är en person på i den här gruppen då som han har verkligen liksom gått igenom alla scenarier och försökt hitta liksom vad är det som händer att en Kia EV9 kan tappa all batterieffekt. I vilket fall som helst så har det har liksom inte kommit fram. För i normalfall så är det så att om tolvvoltsbatteriet får för låg spänning i sig, då laddas det upp. Det ska göra. Det funkar enligt förväntan. Men det är någonting, någon process som kan hända någonstans då tolvvoltsbatteriet kan laddas ur. För det gör det lite väl lätt. Och det verkar vara en sån här Kia Hyundai-grej som så här, varje gång man pratar om det här med någon som har liksom lite erfarenhet av Kia, är det en Kia-grej? Så här, aha. Men vad dumt, varför de inte löst det liksom? Och sen är det ju den här förbaskade kylan här nu liksom som gör att spänningen minskar liksom. Alltså det vill säga batterinivån minskar genom att cellkemin förändras. Alltså det kan ju vara så, det är ju så på våra vanliga elbilar. Så att vi har liksom, det är ju så här, vi ska ju absolut inte så här köra hem. Men vi kör länge och så tänker vi så här, jag kommer hem med 10% batteri och jag vill hem. Och sen så kommer jag ladda den här bilen dagen efter. Då kan det vara så att du kommer hem med 10% batterinivå. Och sen när du ska gå och sätta dig i bilen dagen efter. Då är det bara så här, nej, du har typ 2% kvar. För det som har hänt då är ju att när du kört där i godan ro och ska hem. Då är ju batteriet uppvärmt där. För du kanske har laddat det längs motorvägen och allting är fantastiskt. Men sen så när det kallnar och blir minusgrader mitt i natten. Då ändras kemin och då också rapporteras det liksom att du har ju inte så mycket kvar i batteriet längre. Samma sak händer ju med 12-voltsbatteriet, men det är ju så mycket känsligare för det har ju knappt någon det är inte mycket som lagras i det sådär. Och samma sak kan hända där. Men då ska ju alltså högvoltsbatteriet ladda upp det och i någon gång så gör det inte det. Och det verkar som att EV9 är extra känsligt för detta, ännu känsligare än EV6. Och det kan ju ha att göra med att det är mycket mer elektronik och sådär i den här stora bilen. Vet jag inte, den har annan elektronik. Det är till exempel därför som vi kan få trådlös Android Auto och CarPlay i den här bilen. Eller CarPlay i alla fall. Men vi kommer aldrig få det i EV6. För det är liksom inte samma hårdvara där. Det här är ju helt klart ett dilemma. Men å andra sidan, om det nu är så att faktiskt hårdvara och allting medier då att det ska laddas upp 12-voltsbatteriet. Då så kan det ju vara så att det kommer som en bugfix då. Att den här, vad det nu är som hänger den här processen då som gör att den inte laddas upp. Men det är nog ganska viktigt att göra det. För vi kan inte liksom ha en epidemi av EV9 som står och urladdar längs gatorna.
Jag tycker att det här är så konstigt. För jag menar, som sagt, som du säger, Kia EV6 har jag haft det här problemet länge. Och Kia har liksom inte fixat det. Och så nu kommer EV9 och den har samma problem. Och man blir så här, men hallå, finns det inte, är det inte något steg i det 12-stegsprogrammet som handlar om acceptans? Eller att man
ja, just det.
Inte är helt hemma på det här. Men att Kia borde väl liksom erkänna att okej, vi har ett problem. Men det känns inte som att de gör det. De bara blundar och låtsas som ingenting. Och så säger de, nej, det är Tibbers fel.
Ja.
Så kan man inte göra.
Problemet är ju att 12-stegsprogrammet, ettan där är ju att vi erkänner att vi var maktlösa inför 12-voltsbatteriet.
Jaha.
Och att våra liv har blivit ohanterliga. Vi kom till tro att en kraft större än oss själva kunde återge oss vårt 12-voltsbatteri. Och trean då, vi beslöt att överlämna vår vilja och vår liv till Kias omsorg sådan vi uppfattar Kia. Alltså, okay. Vi får väl se här.
Det kanske inte var världens bästa referens då. men det är det jag tänker. Att, har Kia liksom erkänt att det här är ett problem? För att det verkar de ju inte vilja göra.
Nej. Ja, vi kör fyran här. Vi gjorde en grundlig och orädd inventering av oss själva. Det är där vi får slänga på Kia. Det där måste de ju lösa, annars så går inte den bilen att rekommendera.
Nej, men alltså precis.
Ja, vi får se hur många bilar som säljs nästa år av den då. Precis som resten av alla elbilar. Eller vad säger du, Kristoffer? Vad tror du de säger på Mobility Sweden? Eller det vet vi.
Mobility Sweden tycker jag verkar lite negativa just nu, om vi ska vara helt ärliga. De är ju inte jättenöjda med senaste politiken, får man väl säga, från regeringen gällande elbilar. Och de säger att i sin prognos här som kom i veckan, jag tyckte det var därför jag tog med det här, för att jag tyckte det var lite intressant med tanke på att vi satt och pratade om 50% förra veckan. Och sen så kom de ut och sa 35% ner från 39%. Som det var under 2023. Och det har ju mycket att göra med dels ekonomin såklart som är i gungning här, men även så är det ju en del av regeringens beslut som de menar på kommer leda till att fler köper bensin- och dieselbilar istället. Därmed kommer det sjunka antalet elbilar som köps in, även om kanske... Eller antalet elbilar ska jag inte säga, det var fel. Men procentuellt elbilsmässigt så. Sen är det ju också så att Mobility Sweden markerar ju mot regeringen på det här viset också. Genom att säga att nu kommer antalet elbilar som vi vill gå mot att sjunka på grund av er politik. Det är ju det de har att använda som verktyg för att kunna lobba.
Man måste ju förstå att Mobility Sweden är ju en lobbyorganisation. Mobility Sweden är ju den svenska branschorganisationen för just tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Jag läste utan till det här. Det betyder ju att dock, glädjande nog, att bilbranschen i Sverige är ju, verkar ju vara överens om att elbilar är det som gäller. Och kommunicerar då via Mobility Sweden att det blir tuffare här framöver. Det är ett fel, regeringen. Någonstans kan man ju säga att längst upp så finns det svenska biltillverkare eller svenska bilimportörer kan ju säga, ska ju sägas då. Antingen via generalagenturer eller liksom dotterbolag. Så här. Volkswagen till exempel är ju hela ett dotterbolag svenska då till tyskarna. Medans i exempel det är danskt importbolag som har Hyundai.
Just nu.
Just nu, ja precis.
Det ska ändras. Hyundai skulle ta över.
Ja, och Kia i sin sida då. Alltså, Kia ägs ju av Hyundai i Korea och Sydkorea. Medan i Sverige så är det Kia, svenska Kia ägs då av så att säga fabriken i Sydkorea. Medan Hyundai då har varit danskar generalagentur. Och då har vi sett hur det har gått. Och kom ihåg, om skåningar snackar skit om danskar så är det inte fördomar. Då är det bara grannsämja.
Aha, så du får men inte jag?
Just precis. Uh-huh. Vi vill inte ha några fördomar här i podden så att säga.
Men då får jag snacka roligt om stockholmare men inte du?
Jo, fast nu är det så här att... Ja, det här är viktigt. Det finns ju teser om att den dominerande gruppen kan aldrig bli kränkt, så att säga.
Aha.
Fast nu säger jag ju då att stockholmare är den dominerande gruppen, vilket gör att jag känner att vi måste gå vidare från det här ämnet. Jag känner att jag trasslar in mig här och jag vet inte vad som är, så att säga, positivt eller negativt feedback. I vilket fall som helst så ska vi väldigt, väldigt långt ifrån Stockholm nu, kan jag säga. Vi ska både i väder och geografi, vi ska till Dakar. Eller i alla fall om vi vill känna att vi är en del av Dakar-rallyt så kan vi köpa en Audi Q8 e-tron Edition Dakar. Säg det snabbt 10 gånger.
Jag tänker inte ens försöka.
Audi och deras namngivningar är ju...
Det är ett jättedåligt namn. Audi Q8 e-tron Edition Dakar. Man på riktigt. Sätt det på bakluckan.
Ja, precis. Vi har precis liksom rätt ut att det rätta namnet för Audi RS e-tron GT är just Audi RS e-tron GT och inte e-tron GT RS eller Audi GT e-tron RS eller vad det är. Men de har ju... Audi jobbar ju mycket med de här paketen och de heter olika... Det är som till exempel om vi ska köpa en Q8 e-tron Quattro S-Line Selection. Exempelvis då för en mille. Så sen kan vi då lägga till Edition S-Line till den. Och innan jag fattade vad som var liksom... Okej, men jag har precis köpt en e-tron S-Line här. Och nu ska jag lägga till ett paket som heter Edition S-Line. Vad är det jag missar liksom? Men då är det ju så att Edition S-Line då, eller är ju ett paket då, medans S-Line en paketvariant då, och det är så de jobbar. Och sen finns det Pro-Line då, som ju är den andra, så S-Line är lite mer spottigt då.
Rörigt värre.
Ja, och det är likadant med Kia har ju GT och GT Line. När jag provade Kia EV9 så sa jag GT vid något tillfälle liksom. Det är så här, en helt annan bil. Finns ju inte. EV9 GT kommer ju eventuellt att komma. Men GT Line är ju liksom ett helt annat. Men så är det inom bilvärlden. Och de har då helt enkelt, tillbaka till Audi, lanserat av alla grejer som Audi borde göra. Så har man alltså lanserat en Dakar-version av Audi Q8 e-tron. Denna ger ett visst utrustningspaket. Det är någon sån här mellanutrustningspaket. För i Audi-världen så finns det alltid 3-4 saker av varje grej. Sådär. Så att klassiskt här typiskt är att du får bättre stolar då, till exempel. Men du får inte de absolut fetaste. Du får assistanspaket. Utöver det som ingår i de vanliga ProLine-versionerna, alltså det som är grundpaketet till Sverige, som heter Touring, så ingår också assistanspaket City, som ju då är de här klassiska, du backar ut och så säger den till från höger eller vänster om det kommer någon och lite sådana saker. Men adaptiva farthållarna och sånt, det ligger redan i grundpaketet. Men du får inte 360-kamera i denna då.
Det behöver man ändå inte, för det är bara sand runt omkring en, när man
ja, precis. Kör med du får Matrix-LED-ljusen, alltså de adaptiva ljusen som tänder upp och ner automatiskt. Du får inte digital Matrix-LED, eller om det är digital LED Matrix, är oklart. Alltså du får inte de här extra avancerade ljusen då, som... och det är bara så här... Fasen Audi, det är så svårt att hänga med vad ni har för paket. Och bara för att göra detta extra roligt så är det så här. Audi Q8 e-tron Edition Dakar då, utöver de har de här mellanpaketen, så har de då, den har 6,5 cm högre frigång, alltså mot marken.
Markfrigång,
tack.
Jaha, behövde Q8 mer alltså?
Ja, precis. Mm. Det är verkligen så här. Alltså den är ju häftig, det får man ju säga, den här Q8 e-tron Edition Dakar med sina feta däck och sin högre markfrigång och den här korgen där uppe där du kan slänga på grejer. Men alltså antal människor som skulle köpa den här bilen för 1,44 miljoner och dra till öknen för att liksom, är detta verkligen det? Den klassiska ökenbilen. Jag tror inte riktigt. Du får också dock i systemet då faktiskt. Jag visste knappt att de kunde uppdatera det gamla systemet. Det är ju så basic det kan vara på den Audi-bilen då, jämfört med exempelvis Q6 då som kommer. Då får du lutning. Liksom. Så det är ju verkligen sådär. Och, alltså, och jag vet, när jag var på en mässa i Berlin så visade de upp hur de körde de här i olika lutningar som redan existerade en Q8. Lite som du säger. Den är ju mer eller mindre terrängbil om vi vågar redan nu. Men det är verkligen så här, det är väldigt mycket pengar för en bil som man kanske mest trivs på gatorna.
Är Q8 e-tron Audis version av Polestar 2? Eller ligger Audi och Polestar ungefär samma där? Det är ju Q8 som de gör, som är liksom deras stora bil, som är den bilen de berättar jättemycket om och hur bra den är och guld och gröna skogar. Och den finns nu i 38 olika versioner. Jag var ute och körde SQ8 här i veckan också. Jättetrevlig bil på många sätt, men liksom ännu en motor så här. Ja, vi behövde också ännu fler versioner av den. Och så kom Dakar här nu. Polestar 2 har ju också, det har vi pratat om i podden tidigare, den finns ju också i 38 olika versioner. Vi har BST 270 och gud vet allt edition.
Jaha. Men ingenting annat, så är det ju så.
Båda väntar ju liksom på att de nya elbilarna ska komma, men de är inte riktigt här än, så då försöker man liksom göra vad man kan med det man har lite så.
Verkligen, så är det ju så att Audi har ett gäng gamla häckar till elbilar. Och det är ju då den bärande känslan. Verkligheten är ju någonting annat. Audi går ju fruktansvärt bra när det kommer till att sälja elbilar. Det är det som är så konstigt. Audi Q4 för helåret är ju den femte mest sålda elbilen i Sverige.
Oj!
Ja, det kan man ju säga.
Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. De flesta vet vad jag tycker om Q4. Så att, för att inte förolämpa alla då, så säger jag bara oj.
Vet du vad som är ännu mer perplext?
Nej.
Audi Q8. 55-man, ja. Som är liksom den här som de har kunnat leverera då, Audi. Jag vet ju mycket väl att det har varit svårt att få 50-an, den lite billigare varianten. Som är dock den bästa och trevligaste. För den är ju fem motsvarande gamla 55-an.
Och det är den du har beställt bara så att vi...
Den har jag beställt.
Så att det finns en viss bias där.
Det är en fossilmetafor i el. Den har ett system som känns rätt så gammalt. Den har en startknapp. Du måste stänga av bilen, annars säger den liksom att bilen är igång. Den är tung, den drar rätt mycket. Den kostar runt 1 miljon. Och det är Sveriges mest sålda ellyxbil för runt 1 miljon. Hur hamnade vi där, Q8?
Ja, rent krasst så är det väl så att de flesta elbilar faktiskt inte kostar 1 miljon, vad många än tycker och tänker.
Jo, men om jag har en miljon, varför köper jag inte en BMW iX eller en Tesla Model S?
Model S vet jag inte om den tävlar med Q8, men...
Ja, men är Model X då?
Ja, då... Man kanske tycker om inredning. Nej, X-en har ändå en inredning. Jag ska gå ifrån det här för att inte trampa in ännu mer i klaveret. IX-en tror jag många har svårt för utseendet för. Jag hade ju tagit IX-en, det har jag ju sagt.
Ja.
Jag tycker Q8 är en bättre bil, eller bekvämare bil. Inte bättre, men bekvämare.
Ja.
Men IX-en är ju mitt föredragna val för att jag är BMW-frälst på det viset. Om man pratar tyskarna. Mercedesen EQE SUV tror jag är så här, det är ju en jättefin bil också.
Ja.
Som också nog är som en bättre elbil än Q8.
Ja.
Men jag pratade ju, så jag körde, så berättade ju det att jag körde SQ8 här i veckan, och då, det var ju från en privatperson, och jag pratade med honom, och han hade ju stått mellan de här tre bilarna. Och han hade ju valt just Audi för att det kändes som en mest vanlig bil. Liksom han satte sig i den och kände att, ja men, jag vet vart allting är, det är inga konstiga grejer, det är inte så spejsat eller märkligt, så här, rymdliknande. Det upplevde han var mycket i BMW:n. Mercedesen, den var också lite för spejsad med den här jättehyperskärmen som var, den bara samlade damm överallt och det syndes jättedydligt. Utan då var Audi det som han föredrog bäst, och jag tror att det är mycket där man hamnar.
Jag förstår inte det konstiga i sammanhanget att jag alltså beställt den här bilen.
Precis.
Det är ju för att jag lyckas alltid liksom få smak för någonting som ingen annan verkar uppskatta. I mitt fall så är det ju för att jag vill sjunka ner i den här fåtöljen i vardagsrummet. Fast det är en bil, och bara köra och njuta allting som inte är Model Y ännu. De är ju ibland ser jag liksom hur de här bilarna jämförs med varandra. Det är så här, det är två diametralt skilda bilar ever. Det ska sägas att Model X kostar 1,3 miljoner. Men har du 1 miljon över, så var jag 300 000 mer eller mindre. Det som är synd med Q8, precis som alla MEB-bilarna, det är ju att den förvärmer ut batteriet. Det är rätt många människor som jag har sett nu som är lite småbesvikna på sin Q8. Att det går lite långsamt att ladda nu här. Dock inte ner på den nivån som MEB-bilarna. Till skillnad mot MEB-bilarna, alltså ID4 och Audi Q4 och Skoda Enyaq och sådär, så kommer ju inte Q8 få förvärmning ever, antagligen då, någon gång, betyder det på svenska för övrigt. Utan det är ju så fall när Q8 någon gång i framtiden kommer att bli uppdaterad på en ny plattform. Men det är ju någonting med Audi Q8 som gör att den så här någonstans urdefinierar en tysk SUV. Stor och tyst och härlig. Inte liksom ett digitalt under. Men jädra vad man kommer fram. Den kan ju ploga igenom snön liksom. Ja, det är intressant.
Kan vi prata om bilar som folk har råd med, som jag tycker om nu?
Ja, fast det är nästan provocerande att gå från dit till dit. Jag vet var du ska komma. För helt plötsligt så fick Renault för sig att de skulle sänka priset på sin Megane E-Tech med 80 000 svenska riksdaler inklusive mervärdesskatt?
När jag körde den i, jag vill säga sommaren 2022, då hade den precis kommit. Jag tyckte den var helt fantastisk på så många vis, men det jag sa var att köp den för känslan, inte för logiken. Och det, med det menade jag, den var för dyr, den kostade för mycket pengar. Till och med ID3 var ju rena rama fyndet. Men nu, när bilen har blivit 1,5 år gammal, alla barnsjukdomar är borta, bilen har liksom fått mogna, Renault har fått mogna, och så bara sänker de priset 80 000 kronor, vilket betyder att bilen börjar på 410 000 kronor. Då börjar vi helt plötsligt så här, nämen, vad är det? Hallå, tjena, tjena!
Jag har beställt min Volvo direkt, EX30, om jag har haft någon.
Jag har ju beställt en Volvo, så jag var ju tvungen att jämföra här. Och då, för att jämföra lite äpple mot äpple och inte liksom min fyrhjulsdrivna lalala, för det, fyrhjulsdrift kan du inte få på Megane. Så då byggde jag en EX30 Ultra med det stora batteriet och med en räckvidd på 475 km, liksom, ja, men bakhjulsdriven. Och så en gul färg såklart, för att man måste ha en kul färg. Sen så var jag till Hedin och fick ett affärsförslag på en Renault Megane, och jag har tagit fram det här förslaget för att jag funderar seriöst på om jag ska beställa en Renault Megane. Men här, Meganen slutar med sin röda färg istället för gul då, och vinterdäck på 571 000, medan Volvon kostar 618 000 kronor. Och då är det liksom fullutrustade med en annan lack. Och vinterdäck ingår i det där. Så att du sparar närmare 50 000 kronor. Och då är frågan, vad är det du tappar då om du skulle stå mellan de här två bilarna? Ja, Renault har inte elektrisk baklucka, vilket är jättekonstigt, men det har den inte. Så det kommer man inte ifrån. Den har också en DC-laddning på 130 kW istället för Volvos 150 kW. Och sen har den en VLTP på 450 km istället för 475 km. Sen kan du ju faktiskt få EX30 i fyrhjulsdrift och med 1600 kilo dragvikt, medan Meganen bara kan dra 500 kilo. Men Meganen har fortfarande 22 kW AC-laddning. Meganen har fortfarande Google Automotive, Android Automotive, jag kommer aldrig ihåg vilket av dem det heter. Meganen har en mycket, 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 mycket trevligare inredning som jag verkligen uppskattar jättemycket. Den har en stor förardisplay, den har en stor skärm i mitten, den har klimatknappar, alltså fysiska knappar för klimatet som är riktigt trevliga. Den har knappar på ratten som är riktigt trevliga, och istället för det här tjafset som EX30 sitter med. Jag kommer hämta ut EX30 för att den är rent krasst den bilen som kommer ge fler tittare på en elbilskanal. Men jag kommer nog inte behålla den mer än 4 månader. Jag har ju beställt den med just Care by Volvo och 3 månaders uppsägningstid. Det kommer jag utnyttja. För att av en Renault Megane E-Tech och en Volvo EX30 så är E-Tech den bättre bilen i mitt tycke. Men det gäller att man inte tar den minsta utrustningsmodellen. För gör man det, då får man inte Google Automotive eller Android Automotive, utan då får man Renaults egna lilla system och en mycket mindre skärm. Och den bilen är faktiskt inte värd att man köper den. Jag tycker inte att man ska vara liksom dumsnål om man lägger de pengarna. Istället så lägg några kronor till, vi pratar 450 000 kronor då tror jag, så får du det stora batteriet och du får liksom Google Automotive och därmed en mycket bättre bil än om du väljer det lilla för 410.
Vet jag inte riktigt. Jämförde vi också EX30s 69 kWh batteri med Renault
60 kWh.
60 kWh, ja. Just det, tack. Laddkurvan för Renault Megane är ju mer elegant än Volvon där, kan jag säga. Volvon har en tendens till att precis vid, ja, 85%, men strax innan 90 så blir det flatline där. Den bara går och så hör man bara beep, och så ligger den där och jag vet inte vad det kan vara. Och det ser dåligt, men det är nog, den laddar nog bara från 85 till 100% i typ 10 kW eller någonting, eller 20 kanske det. Medans Megane, det är en förkortning där, kommer jag på nu. Megane E-Tech från Renault. Den är mer liksom elegant. Den bara går sakta neråt och håller ganska högt upp då. Till 90% så börjar den falla sen. Eller håller, alltså den håller, den är nere på 25% på 90% också. Men...
alltså officiella laddtider är 28 minuter för Volvon och 30 minuter för Meganen. Och då ska Meganen kunna bara ta 130 kW DC som sagt istället för 150. Megane är den bättre bilen tycker jag.
Ja, verkligen. Och genomsnittlig laddhastighet mellan 10-90% på Riganen då. Eller vad sa jag? Vad var det jag fick? Vad för namn? En bra namn. Riganen. Ja, Riganen. Alltså Renault Megane E-Tech. 60 kW medan den är på 63 kW då på Volvon. Så att det är, de är ju identiska nästan. Det är bara att de har... fått upp kurvan lite längre då på Volvon. Men i gengäld så måste den gå mer spikrakt neråt istället. Så det där med laddningskurva för övrigt, det är någonting som ska bli mitt mission in life att ta bort. Det är det dummaste som finns.
Det låter som en annan diskussion.
Det gör det.
Megane, som sagt, sänkta priser. Det är kul att de här små, det här småbilsegmentet, eller vad man ska kalla det, att priserna börjar krypa ner där och... jag ser fram emot att få se fler Renault på vägarna för att jag tycker att det är en fruktansvärt snygg bil. Och jag tycker att EX30 också är en snygg bil, men jag tycker Renault har lyckats bättre på insidan.
Ja, absolut. Och jag skulle faktiskt personligen då, om vi nu ska vara sådana och bli lite personliga här i podden, så måste jag säga att Renault har lyckats otroligt bra med sina nya elbilar faktiskt. Så Renault Megane E-Tech är... nej, jag skulle säga att den är... framförallt baken har man lyckats väldigt bra med. Fronten är riktigt snygg också, men det är den ju på Volvon också. Men baken på Volvon är så här, jaha, ja, okej. Okay. De var tvungna att ha en bak liksom. Det är lite så här ibland. Det är lite Volvo. Det är oftast, alltså det är mycket så har varit genom åren. Det har varit så här, ja men baken liksom. Volvo S60 med så här konstiga... eller S80 liksom med sina konstiga... ja men det passar jättebra i kombin och har de här höfterna som går ner. Men sen så skulle man ju en sedan så bara... ja, nej, vi löste inte det där. Sen samtidigt så... det hände precis tvärtom på C40 kontra XC40, där C40 blev jättesnygg och sådär. Men det är en samtal för en annan tid, för vi ska nämligen ha lite reklam här nu för alla er som inte prenumererar på alla olika möjligheter och slippa den reklamen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag har 18 minus här i Uppsala idag och jag har hört på nyheterna i veckan att i Skåne har det inte varit något toppenväder heller, om jag syftar på E22an där som har gått lite dåligt. Och då har det ju varit mycket snack om hur länge en elbil klarar av att stå på tomgång, som jag har läst på ett par ställen, tycker jag är lite roligt.
Tomgång, ja just det. Just ja. Det. Ja, hur långt är ett snöre? Nej men det precis. Har varit lite sån här, och jag känner väl att det där kan man ju... Det samtalet kan man ju stå över lite, för det är alltid sådär att det kommer någon vinkel här, någon vinkel där, någon citerar någon och så sprids det jättemycket liksom, någon sådär, nej man kan inte stå. Det var väl, det var ju någon tjomme ifrån motormän, alltså gamla motormännen, numera M Sweden då, som var ute och pratade om att dra mycket ström, liksom att du kan inte sitta så länge i din elbil om du blir stående då, och det har ju också slått upp sådär. Och läser man den artikeln så var det väl inte riktigt så han menade, tror jag. Men så här, det finns några saker i kyla, elbilar i kyla, som vi helt enkelt ska förhålla oss till. Nummer ett, batterier får sämre kapacitet när det blir kallt. Och det betyder att de får sämre kapacitet när bilen kyls ner. Och just i det läget då så ska vi inte liksom ställa bilarna med låg batterinivå, för sen när du kommer ut på morgonen så kanske du inte har någon batterinivå överhuvudtaget. Nu är det ju en fråga om kemi då, så du kan ju få räckvidd sen när du värmer upp batteriet så här lite, men se till att inte ställa bilarna med låg batterinivå alls utan ström då. Särskilt också då med tanke på 12-voltsbatteriet, som ju oftast är det problemet. Om bilen är död så är det oftast 12-voltsbatteriet som är död, och den är ju en klassiker oavsett vad du bränner eller skapa energi till hjulen med dem.
Precis, det är väl en av de vanligaste anledningarna till att bergare kommer ut. Yes. Som sagt, oavsett bränsle. Just ja. Att 12-volt-batteriet är dött. Så det...
det där är ju så klassiskt. Ja, vad är problemet? Det är med batteriet. Och alla bara, oh, är det batteriet? Ja, det är inte bra med elbilar. Och så var det inte alls det bergaren menar att det var 12-volt-batteriet. Så. För det är ju alltid batteriets fel. Liksom.
Ja, så är det ju. Det är en klassiker.
Sen så, när du är hemma då, så ska du ju, innan du kör iväg på vintern, så är det ju med fördel så att du sätter en avresa på bilen så att både kupén och bilen är uppvärmd. Och det här finns lite olika sätt att göra det på. Vissa bilar måste du göra det via appen, andra bilar, nästan alla bilar som har en app tror man kan göra det via appen. Annars är det ju någonstans i systemet då. I många bilar så står det då förvärme, och när i många bilar det står förvärme i, när du kan ställa in, eller alltid när du ställer in schemaläggning, då är det alltså när du ska åka iväg. Det är många som blandar ihop det här med förvärmning inför laddning då, exempel. Det som är viktigt att tänka på då är ju att när du förvärmer batteriet på barnen, så ska du göra det naturligtvis ifrån elnätet då, för att maximera räckvidden på din bil. För vi vill verkligen maximera räckvidden på vår bilar på vintern, just för att vi kan bli stående i en bilkö, och då är det trevligt att ha lite ström kvar då för att hålla igång värmen. Då är det viktigt att se till också att det står, exempel om ni smartladdar, så att det står i exempelvis Tibber då att vi har avresa exempelvis 0800. För då blir det ju så att den kommer att släppa på el då också. Inte bara de tillfället under natten tidigare när du har laddat upp bilen. Om du inte gör det så kommer du inte bilen kunna värma upp sig från elnätet istället. Utan då får du ta den från batterierna då, och då minskar du räckvidden. Sen när du är ute och kör så då lägger vi på den här gamla tesen om ABC då. Det vill säga always be charging. När vi är ute och kör på sommaren där så kan vi gå ganska tight ner på batterierna. Vi vet liksom att det står 3%, då kommer jag komma fram. För att jag litar på bilen om jag inte kör en bydd, till exempel. Kristoffer?
Ja, det. Mm. Nu tror jag för sig att BUD har uppdaterat det där, säger de i alla fall, jag har inte testat det, men ja, nej.
Ja, men vi lär ju känna våra bilar liksom, och vi vet om det står, jag var ju häromdagen, gjorde jag ju inte alls så som jag liksom lärde ut, men då var det inte så kallt här. Det stod att det skulle vara 1% batteri när jag kom hem till Malmö då. Så det var 1% batteri när jag kom hem till Malmö. Till och med 2 tror jag, när vi kört upp lite. Köra upp batteriet låter ju som motsägelsefullt. Men när det liksom antingen så hade det brukat mindre ström. Eller så hade det blivit lite varmare också då. Så att på sydliga breddgrader så att det visade mer. Men det är ju så här att blev vi stående i snödriva någonstans med 1% batteri kvar, så där, då är det tufft att hålla igång värmen en längre tid kan jag säga. Så därför så ska vi ladda ofta. Vi ska alltså ladda oftare än annars på vintern så att vi har den här marginalen. Särskilt vi som kör runt så här pyttebatterier med typ 50 kilowatt eller kilowattimmar eller vad vi har i min Tesla. Vad har jag i, det har jag inte ens tänkt på det. Vad har jag i min Tesla Model Y?
Drygt 50 kilowattimmar.
Jag har gått och köpt en bil med pyttebatteri. Alltså.
Ja, men det är ju det jag säger. 50 kWh, det är perfekt för folk.
Det är perfekt för folk om den drar så lite som Model Y gör.
För ja, det är sant. Det är inte, ja. Ja, alltså, jag låg ju, jag tror jag snittade 21 kWh, 210 Wh per kilometer under mina 3 månader. Då åkte jag 840 mil med den bilen.
På mycket motorväg i rätt kallt.
Ja, jag var ju dessutom uppe i Karesando en snabbis.
så nej, ja, alltså det räcker ju sådär. Men se till att ladda ofta. Men det ni också ska tänka på då är liksom okej, vid varje givet tillfälle, om jag skulle bli stående, hur länge kan jag ha igång elen här? Och då får ni räkna, om ni räknar högt då, alltså om ni verkligen vill ta, vet ni med att ni har luftvärmepump i bilen, så är ju det lite lägre siffror. Men om ni verkligen liksom ska räkna högt, tänk då på att värmen, att hålla igång värmen, drar ungefär 3 kilowattimmar per mil. Och det är då egentligen utan luftvärmepump. Men är det kallt ute, är det mer än Skåne klimat ute, så är det inte säkert luftvärmepumparna blir så effektiva där. Så 3 kilowattimmar per timme, sa jag mil innan. 3 kilowattimmar per timme. Och då är det ju alltså så, om du skulle ha då, som i mitt fall då, om jag skulle ha 50% kvar av det här batteriet, då så skulle jag alltså kunna klara att hålla igång i, om vi räknar väldigt enkelt då att min drar 2,5 kilowattimmar per timme, så skulle jag alltså kunna klara att sitta då i 10 timmar och ha det gött i bilen då.
Jag tycker det låter väldigt högt.
Yep.
När jag var ute på min Karesando och resa här, så hade jag campingläget på i Model Y. Och det var minus 13 en natt. Och då stod jag still i 10,5 timme. Gjorde av med 22,9 kilowattimmar. Då hade jag 22 grader i bilen.
Jag vet att, vad var han? Björn Nyland höll igång AC:n i typ 3 dygn eller någonting. Men en som var stående med en ID5 i den här kön där på E22an. När han räknade antal timmar och procent som hade gått ner, då hade han faktiskt dratt 3 kilowattimmar per timme.
Ja, men nu är vi tillbaka på det här MEB versus resten.
Jo, men du kan... Ja, precis. Sveriges mest sålda elbilsplattform.
Okej, fair enough.
Som, ja, precis. Det är ju så. Jag tror att Teslorna är rätt duktiga på det där. Så jag säger bara, räkna högt liksom. Och tänk då liksom att, ja, men liksom... Sen någonstans, om man börjar komma där upp mot 11-12 timmar, så har du ju så himla mycket andra problem också ju. Sådär. Det är ju inte så att du har med en hel jädra dygns matsäck. Det har man ju inte liksom. Sådär, så att det är ju blir stående liksom så länge. Det är jädra tid. Det tar ju inte det i normala fall. Det var ju ett riktigt specialfall här med E22an då. De inte fick loss de där utländska trailerlastbilarna som antagligen ställer till det. Utländska trailer lastbilar definieras av inte väderanpassade däck och inte så mycket tyngd heller som trycker ner dem då. Så det är ju det som är problemet. Så säger det blir inga stockarbilar som blir stående. De gjuter asfalt hur mycket snö den är liksom. Men helt klart är det ju också så att om du är i en bilkö med 1000 människor och du har hamnat där med ganska låg batterinivå och du håller på att frysa ihjäl och familjen, det går ju att gå och knacka på i en annan bil då liksom. Ni vet liksom. Sådär. Och det är samma sak om man har barn och i blöj ålder och bara skulle väga lite snabbt och ta med blöjor. Det går ju liksom att så här, någonstans så måste man ju också ha en rimlighet, liksom en viss rimlighet i de här diskussionerna. Det ska också sägas om när det kommer till dieselbilar då, som man pratar om att de kommer kunna liksom sitta där i en vecka, hålla igång, och du kan tanka dem med extra tank och så vidare. Det är bara så här, jaha, men vi kan inte planera elbils, vi kan inte planera hur mycket ström vi har i batterierna och det ska bli stående. Men två jävla dieseltankar, det har vi alltid med oss i bagageluckan, eller? Det är ju nästa fråga.
Har inte du?
Och sen är det ju också så att om vi står ganska så länge, alltså vi pratar ett dygn, då börjar ju snön också komma upp i, alltså om en situation är som sådan att de inte får bort lastbilarna, då är ju också vädersituationen som sådan att snön tenderar, särskilt på Skånska Vischan, att gå över avgasrörs höjd på dieselbilen. Och då finns det två saker som kan hända när du kör här på tomgång då för att hålla igång värmen på din dieselbil. Nummer ett, vilket det händer på de flesta moderna bilar, den stängs av för att skydda då. För annars så händer ju avgaserna går någon annanstans. Alltså, det är inte bra. Eller nummer två, om det är ganska gammal bil då, så är det ju direkt farligt då, så att säga. Det är ju en spännande diskussion. Vad som, och sen har med en 12 gå och köp, om ni särskilt om ni har en Kia-bil uppenbarligen, gå och köp en 12 volts booster också då.
Det är så intressant, jag vet vart du är på väg, men jag måste ändå dra med stangen här. Den har ju knappar för att komma in i bilen, så om det 12 volts batteriet är dött, då finns det så här mekaniskt sätt för att ta sig in i motorhuven, eller öppna huven, och sen så kan du fylla på 12 volten där. Men det går liksom inte att bryta sig in i själva kupén i bilen. Så även om man har en batteribooster i en Mustang, så kommer du inte in i den utan att ha någon booster utifrån. Liksom. Så att då är det bara att ringa bärgare.
Men hur?
Det finns liksom inget sätt att ta sig in i kupén utan att ha en booster.
Har den ingen...
Den har ingen nyckelhål, utan du måste ta dig in i underhuven, vilket går att göra, och komma åt 12-voltsbatteriet, boosta det för att kunna öppna dörrarna.
Nästan alla bilar med nyckel då, vilket nu kör vi ju, springer vi runt här utan våra nycklar då och använder mobilen som nyckel. Men nästan alla bilar med nycklar, eller med key fob då, de har ju en liten metallnyckel i sig och någonstans i dörrhandtaget, antingen om det är ett fysiskt dörrhandtag som vi nyss nämnde, Q8 där, så den delen av handtaget som du inte drar i utan precis till höger där, så är det fortfarande liten, går ut lite, och där kan du pilla bort den plastkåpan, och där finns det då en fysisk nyckel. På många andra så har du den innanför, om de som är integrerade handtag, om du trycker ut handtaget så kollar du in där, så finns det ofta en liten fysiskt här.
Så är det på Seeker 001.
Mm, det är det, va? Du fick den övergången. Jag försökte gå mer som att på tal om farliga saker på vägar och snö. Men visst, go ahead. Du har varit och kört Seeker 001 som Sveriges första, eller en av världens första motorjournalister, tror jag.
Världen är något att ge att den har sålts 150 000 av dem i Kina eller något sånt.
En av västvärlden då. Herregud. Slicka i dig nu.
Jag har haft en extremt glada turen, eller vad man nu ska säga. En kund som beställde sin Seeker 001, en av de topp 20 första i Sverige, han hörde av sig och frågade om inte jag var intresserad av att följa med när han hämtade ut sin Seeker 001 och köra ner den till Allingsås där han bor. Och det fanns ju ingenting i världen som skulle stoppa mig från det, så det är klart att jag gjorde det. Så att nu har jag kört en kunds Seeker 001, en av de absolut första som rullar i Sverige, och med färdig mjukvara och allting, och det är med, som sagt, blandade känslor. Vi börjar med det braiga med Seeker 001. Vilken bil! Den stod på 22 tummare friktionsdäck, åkte motorväg 110-120, blöt motorväg, så tyst och så fruktansvärt trevlig och bekväm. Här var en Privilege, och Privilege-modellen, den har ju luftfjädring. Så himla bekväm och trevlig, och vi satt där och i 110-120, jag hade en annan person med mig, passagerarsätet, och normal samtalston, inga, behövde inte höja rösten eller någonting alls. Det var allting bara sitter där det ska. Det är ingenting som knarrar eller gnisslar eller något sånt, utan det är helt tyst. Den är superbra byggd verkligen. Och man trycker på saker och ting och det hörs inte. Du pratade mycket om det här knarrandet i en Mercedes EQS när du körde den tidigare.
Amen, amen.
Det finns inte här. Det är jättebra, och det man tar i, det är liksom, det känns kvalitativt och trevligt, och alltså hela bilratten, ja, jättetrevlig att hålla i. Bilen är jättebra byggd, det går inte att komma ifrån, och för 757 000 så är det väldigt mycket kvalitativ bil för pengarna. Det sätter verkligen press på alla andra tillverkare att bygga bra kvalitativa bilar, och värdesätter man det så är Seeker 001 jättefin. Men det finns ju någonting annat i bilar som har en tendens att kunna spöka ut sig, och det är ju mjukvara. Det här var ju första gången som någon egentligen fick se den europeiska versionen av Seekers assistanssystem och hur de fungerar.
Jag sa ju att det var först i världen.
Ja, okej då, fair enough. Mm. Och vill man se hur det ser ut så kan man gå in på Elbilsmagasinet, för där ligger en video nu. Men det är bland det värsta jag varit med om faktiskt. Det är direkt livsfarligt. Och jag var helt, jag är helt hundra på att hade inte jag hållit emot på ett ställe där, då hade vi kört in i andra bilar. För jag ligger på en omkörning av en lastbil eller vad det nu var. Så jag ligger i vänsterfilen. Rätt vad det är så börjar bilen bara pipa och det kommer felmeddelande i head-up displayen. Och allting bara, man får direkt panik, bara shit, vad är det som händer? Bilen börjar styra över mot högerfilen. Och det här, den gör det med en sån kraft att jag måste sitta med båda händerna och hålla hårt i ratten för att hålla kvar bilen i vänsterfil. Och i högerfil var det ju liksom bilar och lastbilar som låg där. Så att bilen försökte ju styra över mot högerfilen där det fanns trafik. Det var så himla läskigt. Och den gjorde det liksom mer än en gång. Det finns ett segment i videon där bilen bara försöker och försöker och försöker, och man ser hur jag sitter och får hålla emot för att inte köra av filen liksom. Och det var en av de läskigaste upplevelser jag någonsin har varit med om i en bil. Det här är extremt seriöst och det borde krävas en återkallelse på det här systemet. Det får inte vara så här dåligt. Seeker måste lösa det här jättefort. För att det är så pass allvarligt. Nu har de ju inte hunnit få ut så många bilar. Men jag har sett två andra ägare av Seeker 001 som bekräftar det här beteendet. Så det är någonting med mjukvaran och det är någonting med bilen. Det är inte bara just den här bilen jag körde, utan det gäller flera 001. Det är otroligt obehagligt och läskigt. Jag har hört av mig till Seeker men inte fått något svar från dem än, för ovanlighetens skull. Men det är helg så att jag köper det. Men vi får se vad som händer här i veckan, för att det är...
De har aldrig svarat mig på mina pressfrågor.
Nej, jag hoppas att de gör något form av uttalande eller liksom bekräftar att vi skickar ut en uppdatering. För att gå in och kolla på den videon, det är 16 minuter och 50 sekunder för den som inte orkar titta på hela videon. Det är otroligt obehagligt att köra den bilen där och då.
Kan nog bli få en spridning i den här videon, tror jag. Den har redan börjat dela sig lite överallt.
Jaså, nej, jag har ju varit och spanat på Renault Megane här och lokala Volvo har fått in EX30, så jag har varit upptagen här på förmiddagen. Nej, men det är jätteobehagligt faktiskt, och Seeker måste göra någonting åt det där. Förhoppningsvis så gör de det väldigt snabbt.
Det är ju mycket snöproblem och det är inte den enda bilen med problem den förhåller sig till snölinjer istället då, och så pressar den ut. Men den här var ju mega aggressiv då. Mm. Men linjevarnaren i alla fall, inte så mycket korrigering, är ju också EU-krav och sådär. Måste vara på varje gång. Det är någonting som ska utvärderas 2027 för övrigt. Sådär. Och med hjälp av data från biltillverkarna. Så att det är mycket runt det här. Men Vad är det med kinesiska biltillverkare som gör att de aldrig får ordning på de ADAS-systemen?
Aldrig, det skulle jag nog inte säga.
Nej, men första inför lansering, har du varit med om någon?
Nej, men precis, jag håller med. Och jag tror att det helt enkelt är att man saknar data, man har inte möjligheten att testa. Men man gör inte tillräckligt bra test i Europa för att få fram den datan som behövs så att man kan göra det. För MG hade jätteproblem med sin linjeassistent och har fortfarande det. De har bara inte brytt sig att lösa det. NIO var ju något som vi klagade väldigt mycket på. Nu ett år senare så har de fått till det. Xpeng har vi ju pratat väldigt mycket om, att de inte får till sin linjeassistent, och den är ju jobbig. Och nu kommer även Seeker, och Seeker är ju det absolut värsta. Just att bilen går in och försöker ta över och styra över så pass hårt och aggressivt när det inte är någon fara, gör hela liksom, Seeker är på den nivån där en återkallelse är ett måste i min värld. Så illa är det. Men man har inte den europeiska erfarenheten. Och jag tror att Seeker 001 kommer vara en jättebra bil om kanske ett halvår. Jag vet inte hur snabba de är på att uppdatera bilarna. Men ett halvår, ett år.
Jag vill bara också säga att när det kommer till Xpeng så var väl linjeassistenten, alltså vad som händer om vi kör ut över linjen, efter att ha satt den på det fanns tre nivåer, och efter att ha satt ner den på minst känslig så var det absolut inga fel på den. Däremot så var det ju betydliga mer problem med styrassistenten,
X-Pilot
och adaptiv farthållaren. Att den gärna ville tvärnita på sina ställen, och särskilt om det kom så här regnmoln ifrån långtradaren man kör förbi, och att den gärna ville dra, att den ville ligga lite för långt till höger just vid omkörning och sånt. Många bilar vet jag om det, och så lägger den sig lite mer till vänster. Den ligger säkert mer helt i mitten antagligen i verkligheten, men för oss så känns det väldigt nära när jag rör mig åt.
Jag har precis redigerat klart min video av Xpeng G9, och där är det en segment där det syns väldigt tydligt att bilen drar åt höger även när jag ligger i högerfilen.
Okej, okay. Ja just det, men där har jag ju en gång försökt, den vill ju gärna dra iväg mig rakt ner i diket också någon gång där. Men inte så aggressivt så som du påvisar.
Nej, inte alls som i Seeker-fallet.
Men det är liksom hela tiden två olika system där. I Seeker-fallet så var det alltså problem med styrassistenten. Alltså,
nej, det...
På Xpeng så var det problem. Alltså Xpeng, Seeker, det är för mycket X här. Xpeng var problem med styrassistenten, inte med linjeassistenten, i alla fall inte efter att vi hade ställt in den. På Seeker så var det problem med linjeassistenten men inte styrassistenten.
Vilket är jättesynd, för som sagt, det är en fantastisk bil på så många sätt, och mjukvaran i sig är, den är lite buggig, men den är fullt användbar. Det är ruttplaneringen som är ganska dålig. Den fick för sig att vi skulle komma fram till Landvetter som vi navigerar med, för att jag skulle sen hyra en bil där. Den sa att vi skulle komma fram med noll, men den planerade inte in någon laddning för det.
Nej.
Det var en gång när vi tvingade den att planera in ett laddstopp, och så åkte vi förbi det för att se vad som hände, och då bara, nej men då lägger vi inte in något nytt, utan då får du klara det själv liksom. Så att den var inte helt hundra där. Och helljus, även halvljus tycker jag fungerade ganska dåligt på bilen. Den har ju också matrix så att den kan, olika zoner som den kan släcka ner, fungerade dåligt. Vi blev blinkade åt ett par gånger innan vi stängde av det där. Så den har absolut sina nackdelar så, men det är ingenting jämfört med det här säkerhetssystemet som var den nu försökte göra. Försökte liksom, vi hade krockat om det inte hade varit,
om inte du har hållit i ratten så att säga.
Ja, men att man inte var beredd, för bilen liksom, när bilen väl larmade för det här så tog den ju verkligen tag i ratten och svängde, så det gällde ju att du var med och att du höll emot redan från början.
Ja, det är ett jävla fenomen det där på just bilar från, igen, av olika anledningar, olika assistenter. Men någonstans ADAS-systemen kan vi relatera till just ta tag i ratten. Liksom, att den här, ja, men det finns ju någon paradigm där. Att antingen är det en styrassistent som hjälper oss styra Och då ska den inte ta över. Och det är ju liksom en paradigm som Volvo, Polestar, tyska biltillverkarna jobbar med. Så. Och det gör ju också att du får ett litet gummiband sådär, det vill säga du kan ta tag i ratten och göra rätt mycket, men sen när du, ja, sen när du känner igen linjerna igen så bara lägger den sig där och är ganska bra, ganska mjuk och sådär. Du känner ju aldrig att du liksom behöver kämpa mot ratten. Sen har du ju Teslas paradigm då, det är ju att det här är, det är vi som styr, och du kan, om du tar tag i ratten så avaktiverar vi autopilot helt enkelt. Men däremot så måste du ta tag i ratten lite, för annars så visar du inte att du håller i ratten, vilket är lagkrav. Så det är en väldigt fin linje mellan att visa att man håller i ratten och att man stänger av autopilot när man, innan man har lärt det där, att man ska hålla ett litet tryck då mot något håll för att den ska, liksom rattstången ska känna att jag håller i ratten. Då. Det bästa i det är ju naturligtvis kapacitiv ratt då. Men den paradigmen verkar gälla i de flesta kinesiska bilar också då. Jag har inte kört MG till exempel. Och där är det verkligen sådär att det är av och på. Det är ganska hård styrning. Försöker du tackla det så stänger vi av den bara. Och jag måste säga att jag uppskattar de europeiska versionerna så mycket, 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 mycket bättre.
Det håller jag med om. Absolut.
Och vi ska inte gå och hänvisa till massa kanaler och sociala medier och ljudtekniker här nu, utan vi ska avsluta med att säga att ni måste se den här videon. Och som Kristoffer Gullin har gjort här på Elbilsmagasinet, ni måste liksom se vad vi pratar om, tycker jag. Och vill ni inte se hela på grund av internet, ni vet, allt ska gå snabbt, så börjar kalaset strax innan 17 minuter, va? 16 minuter?
Ja, 16.50 där hos oss.
Så vi lägger ju naturligtvis in den videon med den tidsmarkören också då på elbilsveckan.se i forumet där. Och jättegärna alla ni som lyssnar, ni är nästan 4000 nu. Och det hade varit kul att se fler av er här på forumet. Det hade varit trevligt att fortsätta samtalen där. Men också naturligtvis gå in och kolla kommentarerna och åsikterna om, framförallt åsikterna om dig, Kristoffer Gullin, där på den videon. Mycket, mycket cred alltså. Det här kan, är detta ditt easy moment kanske?
Jag vet inte, som sagt, jag har hunnit svara på en del, men ja, det verkar vara många som uppskattar ärligheten, vilket jag tycker är intressant.
Ärlighet varar ju längst, förutom när man ska uppfostra barn.
Ja, det är lite därför jag funderar på om jag får svar från alla tillverkare. För att man kanske är för ärlig.
Nej, det finns nog inget som heter det. Sådär. Men det är det som är det viktiga jobbet. Det är att helt enkelt berätta om verkligheten på ett sådant sätt som vi upplever den. Utan några som helst andra, vad ska man kalla det, parametrar. Så med det tackar vi för oss. Kolla in videon som sagt på Elbilsmagasinet. Så hörs vi och syns vid nästa podd där jag i detta format. Hej!
Hej på er!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.